Det här är P1, Sveriges Radio.
Linda Staff i första intervju sedan Mats Löfvings död.
Jag kände mig maktlös och det var som att jag var med i en dålig film där jag blev ditsatt för brott som jag inte hade begått.
Det finns ändå något dovt i att en person nu är död.
Det är det som är monstret, att ingen tar ju ansvar för något som någon annan gör, utan man tar ansvar för det man själv gör.
Den här veckan gör vi hela programmet om bevakningen av skandalen i polisledningen. Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Vi ska börja hos en av huvudpersonerna i den här historien. Hon vars ansikte förekom frekvent på tidningarnas ettor under några intensiva veckor runt årsskiftet och som hamnade mitt i en medial storm som närstuderade både hennes CV och privatliv. Linda Staff är före detta underrättelsechefen på polisens operativa avdelning NOA, som nu, när stormen bedarrat, gör en första intervju efter Mats Löfvings död för att ge sin bild av medierapporteringen.
Om man ser det på ett större plan, så det jag upplever, det var ju att mediernas rapportering har varit personfokuserad. Den har varit onyanserad. Alla fakta som har kommit fram, de visar att jag har rätt kompetens för mitt uppdrag. Och det är också både jag och mina chefer övertygade om. Men ändå så har medias rapportering om mig till stor del handlat om att jag var fel person på fel plats.
Hur yttrade sig det där? Är det några speciella publiceringar som dyker upp för dig?
Ja, men det är de publiceringar som har handlat om mig som person, där jag togs ifrån mina meriter, där jag togs ifrån min kompetens och min värdighet och gjordes till en lyxsökerska som genom personliga relationer skulle ha fått det jobb som jag hade och som jag har levererat på i 8 års tid. Fakta också är att jag har aldrig varit misstänkt för brott och jag har inte varit föremål för en arbetsrättslig process. Ändå så framställdes jag i media som en förövare och ett exempel på hur tydligt det framkommer är att samma kväll då, eller som Viksten hade presenterat sin utredning, så är huvudrubriken i Rapport att Staff frias. Och då ställer jag mig själv frågan, frias från vad?
Innan vi fortsätter den här intervjun med Linda Staff så ska vi blicka tillbaka på hur allt började. Och det var faktiskt i en rapport från Linköpings universitet som de första fröna såddes.
Alltså jag hade inte tänkt undersöka det här på det här sättet, men det vart ju väldigt intressant med tanke på hur polismyndigheten gjorde.
I slutet av 2021 presenterar polisforskaren Stefan Holgersson en rapport som tecknar en bild av en polisledning omgärdad av stor tystnadskultur och en myndighet som ger en förskönande bild av sig själv. Rapporten ifrågasätter också tillsättandet av Linda Staff som underrättelsechef för polisens operativa avdelning, NOA.
Helt klart en systematik i hur man agerar. Det är genomtänkt.
Sommaren 2022 skriver sajten Stoppa pressarna att Linda Staff haft en relation med Stockholms regionpolischef och ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving. Och det här ska ha skett under tiden han varit hennes chef på NOA. Och så i december 2022 publicerar Expressen sin första granskande artikel om polisledningen.
Expressen kan avslöja att ställföreträdande rikspolischefen Mats Löfving polisanmäldes i fjol för grov fridskränkning, olaga förföljelse och ofredande.
Den som gjort polisanmälan är Ari Stenman, säkerhetschef på polisen. I en uppföljande artikel berättas att Löfving också anmälts för misshandel av Linda Staaf. Båda polisanmälningarna lades ner av överåklagaren som gjorde bedömningen att det handlade om svartsjuka och inte om något brottsligt. Flera medier hakar på granskningen och Linda Staaf själv tycker att hon inte blivit utsatt för något brott och säger att hon och Löfving hade en privat men ytlig relation. Strax efter att saken blivit brett uppmärksammad i media i december inleder åklagarmyndigheten en utredning om grovt tjänstefel mot Mats Löfving.
Och den här frågan kan jag säga var uppe redan i en så kallad förutredning för knappt ett år sedan. Det handlar om nya uppgifter i media, i nya polisanmälningar som har inkommit. Och allt det här sammantaget gör att det nu, enligt min uppfattning, finns anledning att anta att brott har förekommit.
Rikspolischefen har tillsatt en särskild utredare som ska titta på vad som hänt i den högsta polisledningen. Det handlar bland annat om en tidigare hemlig relation mellan två av polisens högsta chefer.
Och det är domaren Runar Viksten som får i uppdrag att göra den externa utredningen. Drygt 2 månader senare, den 22 februari, presenterar han sin rapport inför ett samlat pressuppbåd.
Och eftersom jag nu har ansett att Löfving är jävig när han fattar det här beslutet, så har jag helt i enlighet med mitt uppdrag gjort en anmälan om detta.
Utredaren Runar Viksten kommer fram till att tillsättandet av Linda Staaf är formellt korrekt och att Mats Löfving inte varit jävig när han gav henne jobbet. Men däremot så var han jävig i en rad andra beslut och därför så borde han få sparken, tycker Runar Viksten.
Här måste rikspolischefen överväga skiljande från anställning eller skiljande från befattning som chef.
På kvällen efter att utredningen presenterats tar allt en ny vändning.
Polischefen Mats Löfving har hittats död i sitt hem i Norrköping. Det skriver polisen på sin hemsida.
Kan du ta mig tillbaka lite till hur det här började för dig?
Ja, men det var en publicering som gjordes i början av december och där Expressen publicerade en första artikel, och då handlar ju den egentligen om en promemoria som upprättats av Polismyndighetens säkerhetschef. Där i den första artikeln så framställdes jag som en typ av brottsoffer, kan man säga. Sen gick det på några dagar väldigt snabbt, så av sig själv svängde den här historien där jag då upplever att jag pekades ut som förövare, där jag kritiserades och blev ifrågasatt för mina meriter. Det blev en svängning, och där medierna inte gjorde sitt jobb, där man inte brydde sig om att kontrollera fakta, utan där alla sprang åt samma håll när man upplevde att det fanns en story. Och jag hade gärna velat säga att det finns många likheter mellan underrättelsearbete och journalistik, att man noga samlar in fakta, man bearbetar det och väger in olika källor för att skapa en nyanserad, balanserad bild. Men efter den här publiceringen så kan jag tyvärr inte säga att de likheterna mellan underrättelsearbete och journalistik finns.
Linda Staaf har gjort 3 anmälningar till medieombudsmannen. Alla 3 är publiceringar som handlar om hennes meriter och på vilka grunder hon fick sitt jobb som underrättelsechef på polisens nationella operativa avdelning. Det är publiceringar som grundar sig på uppgifter från polisforskare Stefan Holgerssons forskningsrapport och som hon och polisen menar inte stämmer. 2 av de anmälda, Svenska Dagbladet och Nyhetsmorgon, tackar nej till intervjuer med hänvisning till den pågående medietiska processen. Men av SVT, som hon också anmält för en liknande publicering, får vi en intervju.
Det här skulle jag säga är ett ganska vanligt sätt av polisen att kommunicera med journalister.
Kristoffer Braske, redaktör på SVT.
Man får svar via mail. Det är nästan som att få en kommuniké som de förväntar sig ska publiceras rakt av. Och ungefär en sån liten skrivelse fick vi i det här fallet, där vi då valde att uppdatera artikeln med en del av det svaret.
SVT publicerade uppgifterna att Linda Staaf först efter en förlängning av ansökningstiden ska ha uppfyllt alla kraven som ställdes på sökanden för tjänsten. Något som Linda Staaf och polismyndigheten menar är felaktigt. Även uppgifter att det varit svårt att hitta henne i protokoll för vissa arbetsgrupper hon skulle suttit med i. Polisens kommentarer om just de här uppgifterna, att hon tvärtom uppfyllde kraven redan innan förlängningen och att hon varit föräldraledig under den undersökta perioden, tillkom först senare till artikeln. Utredaren Runa Viksten tar ställning till just de här uppgifterna i sin utredning och skriver att han inte funnit stöd för att hon skulle ha lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan eller att hon skulle saknat vissa av de krav som ställdes på sökande till tjänsten i ett första skede.
Linda Staaf har ju en upplevelse av att hon liksom, hennes meriter togs från henne i offentligheten. Och det här är liksom ett exempel på en sån publicering som hon ger där hon menar att det är skett. Vad tänker du om den situationen?
För det första så tror jag att det är jätteviktigt att ha respekt för den här upplevelsen. Att vara en jättejobbig situation och vara hårt granskad. Att hennes meriter har tagits ifrån henne, det är ju att dra det väldigt, väldigt långt. Vi refererar vad en välrenommerad forskare skriver i en rapport. Och sedan när vi till slut får svar från polisen och Linda Staaf, då refererar vi det. Det är såklart att det här är en jättejobbig rapportering för Linda Staaf då. Men jag kan inte se annat än att den är högst relevant.
Du pratar ju mycket om liksom hur du porträtterats och hur dina meriter ifrågasatts, så att säga. Är det det som varit grundproblemet i rapporteringen, tycker du, eller har du sett andra problem också?
Men det har varit olika delar som jag är mycket kritisk till. En sak är naturligtvis mina meriter, min kompetens som egentligen togs ifrån mig i det offentliga. En annan sak är naturligtvis närgångna skildringar av mitt privatliv. Och det handlar till och med om uppgifter som jag själv inte har upplevt eller varit med om. Men som publicerades utan någon större självrannsakan hos medierna.
Kan du prata konkret om vilka uppgifter är det där du inte upplevt?
Ja, men det här är en fråga nu där det handlar återigen om mitt privatliv och där vad som har varit i mitt privatliv och vad som inte har varit, det är ingenting som jag i det här läget kommer gå in närmare på, utan det där har jag pratat klart om. Men jag kan konstatera att det var många uppgifter, närgångna uppgifter om mitt privatliv som publicerades i media, och många av de uppgifterna var inte ens korrekta.
Det många medier anfört är ju någonstans att det var liksom en historia som fick relevans på grund av sin privata natur på något sätt. Vad tänker du om det argumentet?
Den här närgångna skildringen, den var som sagt inte ens sånt som jag i alla delar hade upplevt. Jag kände mig maktlös och det var som att jag var med i en dålig film där jag blev ditsatt för brott som jag inte hade begått. Det faktum att det inte var någon redaktion som gick ut och tog ställning för mig, men inte heller utifrån ett jämställdhetsperspektiv som framgångsrik kvinna och hög chef i en mansdominerad organisation. Och det var det drygt 5 år sedan som vi hade en MeToo-rörelsen i Sverige. Men det verkar inte ha förändrat någonting, utan jag framställdes mer eller mindre på bred front som en lycksökerska eller som en häxa. Och jag trodde att vi som samhälle hade kommit längre 2022-2023. Jag tänker också att i nästa generation så är det vanligare med framgångsrika kvinnor, duktiga, ambitiösa med fördelaktiga utseenden. Ska vi ska vi liksom tro att de har legat sig till sina positioner? Det är en fråga som jag verkligen vill skicka med utifrån också hur det här mediedrevet har varit. Är det den bilden som vi ska fortsätta ha i vårt samhälle?
Du pratar om liksom häxliknelser. Kan du berätta, hur menar du då?
Jag kan ge ett exempel på hur medierna utifrån då den här promemorian som Polismyndighetens säkerhetschef hade upprättat som låg till grund för den initiala rapporteringen. I den delen så valde medierna att gå på säkerhetschefens uppgifter i den delen som handlade om att jag och Mats Löfving skulle ha varit närstående, men medierna valde inte i den delen att gå på den delen då där jag beskrevs som ett brottsoffer. Och det visar hur selektiv medierna var i sin rapportering.
En av de uppgifterna som Linda Staff tycker varit problematisk i rapporteringen är hur hennes relation med Mats Löfving målades upp. Tidigt i rapporteringen sa hon att de haft en ytlig privat relation. Och det är en beskrivning hon står fast vid.
Skulle du kunna berätta mer om den?
Nej, nu har vi kommit så långt och det här ligger så pass långt bakom oss att jag tänker inte gå in närmare på det.
I medierna har den här relationen beskrivits som långvarig och att de två varit närstående.
Den typen av uppgifter kommer ju från interna PM, från källor. Vad skulle vara rätt beskrivning?
Nej, men det är ingenting som jag vill gå in närmare på nu, utan jag har pratat om det i förhör, jag har pratat om det i Vikstens utredning och det räcker för min del. Sen finns det fortfarande alldeles uppenbarligen en felaktig bild ute kring den typen av relation som vi skulle ha haft. Det får vara en del av historien. Vissa saker kommer jag få leva med att det är en felaktig bild där ute och jag inser att det är inte mycket jag kommer kunna göra åt det. Just det.
Har du någon idé om hur det där uppstått då?
Ja, det är väldigt mycket rykten. Det är rykten och framförallt är förstorade slutsatser kring vad som skulle ha varit och inte varit.
Vi ska återkomma till Linda Staff senare i programmet. Men först ska vi höra reporten vars granskningar startade den omfattande medierapporteringen. Expressen inledde sin granskning om skandalen i polisledningen med en artikel som hade rubriken Mats Löfving anmäldes för brott mot Linda Staff. Och det var Mikael Syrén som var reportern som avslöjade anmälningarna.
Det var oerhört svårt grävjobb. Det var det svåraste jag gjort på många sätt. Dels beror det på polismyndighetens så kallade tystnadskultur. Det finns en tystnadskultur inom polismyndigheten. Och den stötte jag på. Det var svårt att komma förbi polismyndighetens press- och kommunikationsavdelning. Och man måste tänka på det att de är lika många till antalet där som en stor tidningsredaktion.
Linda Staff själv hävdar ju att det inte funnits en relation utifrån hur det har gestaltats i media. Vad tänker du om det?
Nej, men alltså till mig säger hon i samtal att det fanns en ytlig men privat relation. Och hon vill ju inte gå in mer på vad detta är. Och i sitt samtal då med polisens säkerhetschef Ari Stenman så beskriver hon till honom att Mats Löfving under relationen varit extremt svartsjuk och kontrollerande. Och jag tycker det är så konstigt att Ari Stenman kommer till en uppfattning och hon kommer till en annan uppfattning. Och att det där är en sån stor skillnad. Hur han skulle ha missuppfattat henne. Ari Stenman jobbade ju tidigare många år på Säpo. Han är utbildad att inte missförstå.
Vi har sökt polisens säkerhetschef Ari Stenman för en intervju, men han har avbytat medverka. Ja, det här med det offentliga och privata, det vävs samman i den här historien. Yrkesroll och privatperson blir svårt att skilja åt. Men till skillnad från Linda Staff så tycker Expressens ansvariga utgivare och chefredaktör Claes Granström att mediegranskningen inte varit sensationalistisk eller att det lagts överdriven vikt på det snaskiga i berättelsen.
Normalt så granskar vi det professionella och här flyter det ihop med det privata. Det som de problem som har avslöjats, de handlar ju om både och.
Linda Staff minner också att hennes meriter har tagits ifrån henne i offentligheten. Att hela rapporteringen hade ju någonstans som bas att hon inte skulle ha fått sitt jobb på rätt grunder. Jävsfrågan blev ju väldigt central i rapporteringen. Vilka överväganden har ni gjort kring det?
Ja, som vi alltid gör. En rapportering med ambitioner att berätta så heltäckande som möjligt. Att beskriva vad det finns för historik, vad de här personerna har gjort förut. Vi har gjort väldigt ingående reportage om vad det här, de här aktörerna har för meriter. Så att jag tycker vi har lyft fram all fakta som har funnits i det sammanhanget.
Mediegranskningen ledde som sagt till att rikspolischef Anders Thornberg tillsatte en extern utredare för att göra en genomlysning. Och samma dag som resultatet redovisades hittades alltså Mats Löfving död i sitt hem i Norrköping. Mikael Syrén, den granskande reporten på Expressen, minns tillbaka på den dagen.
Ja, det är kväll jag aldrig kommer glömma. Det var ju kvällen den 22 februari. Så blir jag uppringd av en källa som berättar att Mats Löfving hittats död då i sin bostad. Och jag går då in senare på våran sajt och andra nyhetssajter och ser ju detta. Och min chef ringer kort efter till mig. Vi åker till redaktionen och är där en stor del av kvällen och natten. Och det var chockartat. Jag och alla på redaktionen, vi var ju djupt tagna och bedrövade. Och det här var ju ett scenario som jag inte såg framför mig, så att det var oerhört dramatiskt. Och jag kan säga en veckas tid efteråt gick jag upp på morgonen och läste igenom alla dem. Jag tror att det var 14 reportage som jag hade skrivit under december. Jag läste och rannsakade mig själv, men rent faktamässigt här och ur ett granskningsperspektiv såg jag inte då och även inte idag att jag kunde ha gjort annorlunda. Men ändå så handlar det ju om en människa som är död och det har ju påverkat mig oerhört mycket. Och det kommer alltid att följa med mig. Så att det var väldigt tufft faktiskt.
Nu har det ju gått nästan 2 månader sedan Mats Löfving hittades död. Hur har den tiden varit för dig och vad har förändrats under den tiden?
Nej, men alltså, jag tycker ju fortfarande att vi har gjort en korrekt bedömning och en korrekta publiceringar. Men det finns ändå något dovt i att en person nu är död.
När en person som varit föremål för en mediegranskning går bort så väcks såklart tankar och känslor. På redaktionerna och hos läsare, lyssnare och tittare. Hade något kunnat göras annorlunda? Var allting rätt?
Det är djupt tragiskt, det är mycket sorgligt att det skulle få en sådan utgång. Och där jag önskar väldigt mycket att medierna hade gjort sitt jobb och kontrollerat fakta innan publicering. För det där var Mats Löfving och jag inträngda i samma ringhörna. Det var egentligen samma fakta som vi mångt och mycket inte fick fram, men som hade hjälpt oss båda mycket i det mediala drevet.
Men vad har då hänt på redaktionerna efter beskedet om Mats Löfvings död? Hur står det egentligen till med självrannsakan? För Expressens chefredaktör Claes Granström är det glasklart. Det har funnits och finns en saklig självrannsakan.
Det blev en hel del diskussion. Det har ju varit debatter också i breda medier som vi och andra har deltagit i. Det har ju skrivits medieetiska kommentarer i tidningar, och det har hållits diskussioner i både branschforum och öppna forum. Och som sagt, vi har pratat mycket om det här på redaktionen. Så att jag tycker det har diskuterats. Sen så vad som är mycket eller lite, det är lite svårt att bedöma. Men jag tycker, talar jag för egen del, så Expressen har varit med i en hel del diskussioner kring det här.
En som inte instämmer med Expressens Claes Granström är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på nättidningen Kvartal och fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Han skrev en ledartext i DN i början av mars där han hävdade att journalister urholkar sitt eget förtroende genom att inte ta ansvar för följdverkningarna av en granskning. Och han efterlyste mer reflektion från medierna.
Ja, det är inte en självrannsakan i alla fall som har skett inför publiken, utan den har väl säkert skett internt på en del redaktioner, och den har skett i branschforum som Publicistklubben, men inte i övrigt, nej. Och när en maktfaktor är så stor som journalistiken är i ett demokratiskt samhälle, så måste det finnas större förmåga till självprövning, men kanske också fler och större, mer resurssatta redaktioner som ägnar sig åt att granska medier. Alternativt att allmän media granskar sina konkurrenter, men det sker ju inte så ofta, tycker jag, och inte så närgånget och hårdhänt som man granskar andra maktcentra. Och det är ju ett problem, tycker jag.
Bland de problem som Jörgen Wittfeldt pekar på, både i granskningen av Mats Löfving men också generellt när en person granskas, är det samlade trycket på personen. Han jämför det med ett monster.
Helheten för den som är granskad blir ju som sagt ett massivt tryck då från alla möjliga håll. Och det är det som är monstret, att ingen tar ju ansvar för något som någon annan gör, utan man tar ansvar för det man själv gör. Men som kollektiv så blir den här, alla de här rösterna, väldigt, väldigt påträngande och starka.
Ett möjligt sätt att hantera efterdebatten till den här typen av händelser finns i Norge.
Ja, alltså de har ju ett verktyg i sin verktygslåda som vi borde ha, tycker jag, kunna ha i Sverige, men som inte finns tillgängligt vad jag vet, och som inte används i alla fall.
Det här är Torbjörn von Krog, medieforskare. Han pekar på att Norge har en tradition av att tillsätta utredningar som går till botten med vad som har hänt när olika medieetiska diskussioner blossar upp. Utredningarna går igenom publiceringarna som gjorts och kan föreslå nya medieetiska regler eller göra sammanställningar över kunskapsläget i en fråga som sen kan bli grund för en debatt och stöd för redaktionerna. En sån utredning gjordes 2002. Då en politiker tog livet av sig efter en granskning i tidningen Dagbladet.
Och då gjorde dels den där tidningen en egen liten utredning, men sen framförallt så tog de övergripande paraplyorganisationen Norsk Presseforbund tag i detta och sa att vi ska göra en opartisk stor utredning om detta, för detta är, bortsett även från detta fallet, så är det ett sånt generellt problem som vi behöver ta tag i, och då räcker inte den vanliga verksamheten.
Utredningen gjordes av tre personer. Två tidigare journalister och en filosof som under 3 månader gick till botten med vad som hänt.
De kunde inte liksom granska den här ministerns död och koppla till medierna, för det gick inte att utreda. Men man var sur på det var hur hade medierna arbetat under perioden fram till hans bortgång.
Utredningen kunde peka på flera problem med mediernas agerande. Bland annat hade politiken fått alldeles för kort tid på sig att svara på frågor och inte tillräcklig möjlighet att sätta sig in i vad anklagelserna handlade om.
Och detta ledde fram till rekommendationer från den här utredningen att det är viktigt att man ger den som utsätts för en intensiv granskning också möjlighet att gå ner i varv lite grann och försöka och greppa vad är det som händer, vad är det jag har gjort, hur ska jag kunna förklara detta om det går att förklara. Alltså ge denna möjlighet i alla fall att förklara sig.
Torbjörn von Krog tycker att det vore en bra idé att det här verktyget även skulle finnas i Sverige.
Och då skulle en utredning
kunna skapa en debatt då, tänker du, som skulle leda till att man...
Alltså, både debatt, men framförallt så ska man samla den kunskap som finns. För ansvariga utgivare, nu är du ansvarig utgivare, då ska du veta det och det och det. Och bland annat så ska man ha en möjlighet att förstå vad man gör när man hänger ut någon. Även om det finns ett stort samhällsintresse, finns det något sätt jag kan göra för att mildra den smällen?
Debatt och att gå till botten med saker och debattera är väldigt bra. Men att tillsätta utredningar kring journalistik skulle nog vara väldigt svårt. Vad ska de här utredningarna komma fram till? Och ska det bli regler eller lagar? Eller vad ska det landa i? Jag har lite svårt att se det.
Kaspar Opitz är medieombudsman.
Jag tror att det medietiska systemet som vi redan har hanterar det här ganska bra. Och där är väl MeToo ett bra exempel där... Där förra MO då fällde klandrade, det var väl över 10 medier i olika publiceringar. Och satte ner foten mot en viss typ av journalistik som höll på att kantra åt fel håll. Och att det är ett väldigt bra sätt att hantera det. Men att medieombudsmannen ska hålla på att tillsätta kommissioner och utredningar kring olika publicistiska haverier, om det nu är ett sånt. Jag vet inte riktigt om det är rätt väg att gå. Då tycker jag nog systemet fungerar bra som det gör med att man tar emot anmälningar och prövar dem.
Men han håller med om att det i fallet Mats Löfving kan finnas behov av mer efter debatt.
I branschen har det diskuterats väldigt mycket. Det har skrivits och pratats och debatterats på publicistklubb och annat. Så det är klart att det har varit en debatt i branschen. Men nu har väl den, skulle jag säga, fokus har flyttats mer åt polisledningen och deras hantering än mediernas hantering, ska jag säga. Det är väl liksom en allmän spaning man kan göra.
Och vad tänker du om att den förskjutningen skedde i diskussionen?
Ja, men jag tror att... Att säga bara att men vi gjorde allting rätt och allting var bra, det är lite farligt. Man måste, när något sånt här händer måste man reflektera och debattera och fundera och försöka dra slutsatser av det. Det blir inte bra om man bara säger men vi gjorde allting rätt, nu går vi vidare. Så det tycker jag väl är lite synd kanske att debatten har ebbat ut.
Det handlar om yttersta polisledningen. Det finns det här interna PM:et.
Vi ska tillbaka till Linda Staff igen.
Som liksom är den initiala rapporteringen. Polismyndigheten själva tar uppgifter på allvar, inleder en utredning. Liksom handlar om att medierna borde öka det här mindre, så att säga. Eller att man skulle gjort det centralt annorlunda.
Nej, men att medierna gör sitt jobb och rapporterar, det har jag stor förståelse för. Det tycker jag är jätteviktigt för vårt land, för en demokrati. Men det behöver göras en faktakoll. Man ska kunna känna sig trygg med att det som publiceras i medierna är korrekt. Ett exempel är att det hela tiden rapporterades om att jag skulle ha varit en del av polisens högsta ledning och att det därför fanns ett stort allmän intresse i detta. Medierna brydde sig inte ens om att kontrollera att jag har aldrig varit en del av polismyndighetens ledningsgrupp. Det hade varit rätt enkelt att kontrollera en sån sak, men det gjordes inte. Utan det blev en gruppdynamik, alla sprang åt samma håll, det är min upplevelse. Och brydde sig egentligen inte om att kontrollera vad som egentligen var grejen.
Just det. Vad var egentligen grejen?
Ja, det här är ju en medial historia som har blivit väldigt mycket större än vad det egentligen har handlat om från början. För mig jag ställer egentligen samma fråga om jag kan komma tillbaka. Jag undrar fortfarande också vad som var grejen om man faktiskt går tillbaka och kontrollerar fakta i alla de här olika delarna som det har rapporterats om.
Det här var ett specialavsnitt av medierna om rapporteringen om skandalen i polisledningen. Vi som har gjort programmet är reporter Lukas De Vivo, producent Erik Petersson, ljudtekniker Elin Rosenberg och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Då är vi tillbaka igen med ett mer klassiskt avsnitt av medierna. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av 3D Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.